Hej, jag heter Henrik Jönsson. Nyligen offentliggjordes siffror som indikerar att Sveriges BNP-tillväxt är lägst i Europa. Med avstamp i detta vill jag idag förklara vad BNP är, varför tillväxt är bra och vad du kan göra för att överleva en lågkonjunktur. Häng med! IMF, den internationella valutafonden, är ett välrenommerat FN-organ med nära kopplingar till Världsbanken. IMF släpper två gånger årligen en BNP-prognos för världsekonomin. Den senaste prognosen visade att Sverige har lägst BNP-tillväxt per capita i hela EU. Något som i linje med Sveriges vid detta lag parodiska besatthet av Sverigebilden ledde till ett kraftfullt avståndstagande från bland andra Konjunkturinstitutet, som ville lyfta oss från jumboplatsen på nummer 28 till en marginellt mindre katastrofal placering som nummer 23 i EU. Detta kan rimligen liknas vid att bråka om de sista torra solstolarna på Titanics akterdäck istället för att försöka ta sig till livbåtarna. Men vi väljer alla vilka slag vi vill utkämpa. BNP står för bruttonationalprodukt och mäter den sammantagna ekonomiska aktiviteten i ett land under ett år. BNP utgörs av summan av landets totala konsumtion, investeringar och exportöverskott. BNP per capita kan i Sverige sägas fungera ungefär som ett grupparbete i skolan, det vill säga någon gör nästan allt arbete, men alla får ta del av äran. Man delar helt enkelt de värden som skapas jämnt över alla som bor i landet. Konsekvensen av detta är att ju fler människor som inte är produktiva, desto lägre blir BNP per capita. För att sätta detta i perspektiv kan vi konstatera att IMF tilldelar Sverige ett tillväxttal på 0,7% och Konjunkturinstitutet ett värde på 1,3%. Ett typiskt tillväxtvärde för svensk BNP under en brinnande högkonjunktur som nu brukar jämförelsevis ligga över 4%.
Jaha, säger ni. Vi kanske inte blir rikare riktigt så snabbt som innan, men det är väl inte så farligt, girige Henrik.
Men det är ju precis vad det är. Först måste vi förstå vad tillväxt är och varför tillväxt är bra. Tillväxt kan beskrivas som en ekonomins kapacitet att öka mängdens producerade varor och tjänster.
Stopp, 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 säger nu de av er som är miljöpartister. Hela jorden håller på att ta slut och brinna upp på en gång för tillväxt. Inte mer tillväxt.
Men tillväxt drivs idag inte främst av råvarukonsumtion, utan av effektiviseringar och digitalisering. Ta Microsoft Windows som ett exempel.
With Windows 95, you can unlock the potential in personal computing.
Windows lanserades 1985 och slog igenom på bred front under början av 1990-talet. Genom att bygga en bättre mjukvara kunde i många fall en existerande maskinpark datorer gå från ett omständigt användargränssnitt baserat på tangentbordsinmatning
Type DIR at the DOS prompt
till det snabbare och mer lättanvända grafiska interface med ikoner och muspekare de flesta av oss i olika former använder än idag. På grund av att hundratusentals kontorsarbeten med Windows plötsligt kunde utföras effektivare ökade tillväxten, alltså mängden varor och tjänster som kunde produceras, och hela planeten blev rikare. Apples iPhone är ett annat exempel på tillväxt där fler och fler kan uträtta mer med färre resurser. En iPhone stor som en knäckemacka ersätter idag maskiner som för 25 år sedan hade fyllt ett helt rum och gör dessutom att fler människor kan kommunicera och producera effektivare än någonsin tidigare. Detta är innovationsdriven tillväxt och det är denna positiva kraft som för vår civilisation och vårt välstånd framåt. De uppfinningar som driver tillväxt karaktäriseras alltså av att de för människor har ett värde. Om tillräckligt många producerar värde i en ekonomi växer den, och ju mer resurser som omsätts desto bättre blir förutsättningarna för ytterligare uppfinningsrikedom, värdeproduktion och tillväxt, eftersom det blir fler som har resurser att investera i och betala för allt mer sofistikerade och nischade värden. Vårt nuvarande historiskt låga tillväxttal utgör en påtagligt växande fiskal elefant i det svenska ekonomiska rum där golvplankorna redan börjat knaka högst betänkligt. Den rådande högkonjunkturen är nämligen lika kreditdopad som en olympisk rysk kulstöterska på 80-talsturné. Krediten, alltså tillgången på lånekapital, kan ökas genom att riksbankerna sänker sina räntor. Det blir då billigare att låna, vilket exempelvis gjort att massor av människor i Sverige köpt bostäder som de egentligen inte har råd med. Men det driver upp bostadspriserna och det får det att se ut som att landet blir rikare. Detta är ett farligt trick för att öka konsumtionen, lite som att ge Red Bull till barn eller ett par rejäla hitta metamfetamin till en börsmäklare. Varför vill man frammana denna typ av frenetisk men artificiell aktivitet? För att det inte skapas tillräckligt mycket reella värden i ekonomin för att upprätthålla en naturlig tillväxt. Ja, ja, så att det är som att vi knaprar centralstimulantia för att puttra på, säger du? Det kanske man kan göra någon gång då och då om man inte tar för mycket, väl? Det får sägas vara en generellt dålig långsiktig strategi att inkorporera centralstimulantia i vardagsrutinerna. Men för att svara på er fråga, hur mycket har den svenska ekonomin knaprat i sig? Under perioden 1997-2008 låg räntan i snitt runt 4,2%. Efter börskraschen 2008, som i den anglosaxiska världen kallas The Credit Crunch, sänktes räntorna drastiskt för att pumpa in färsk ny kredit i ekonomin. I februari 2015 sänktes reporäntan, alltså Riksbankens styrränta, räntan som styr alla andra räntor, One ring to rule them all, till negativa tal. Den har sedan början av 2016 legat på minus 0,5%. Detta har aldrig någonsin hänt i historisk tid. Och får liknas vid att om du tar det här schacket för att driva på ekonomin så får du lite mer schack istället för att behöva betala för schacket. Just nu bara för dig, kompis. Och i den här schackdrivna ekonomin lyckas vi alltså uppbåda en produktivitet som ger oss jumboplatsen i EU. Eller plats 23 då, enligt KI. För att summera situationen måste man konstatera att Sveriges befolkning i nuläget är underproduktiv, överbelånad och oförmögen att skapa tillräckligt med värde för att alstra tillväxt. Detta trots att ekonomin varit på en intravenös cocktailkur av koksalt, ritalin och kolumbiansk dunderordning under en historiskt lång högkonjunktur. Uppe på detta har vi ett av världens högsta skattetryck. En underfinansierad vårdapparat, polis som är underbemannad och överbelastad, skolor som är 77 000 lärare kort och ett i stort sett avvecklat försvar. Som tröst kan vi i alla fall vara stolta över att Sverige istället har finansierat världens bästa och största värdegrund. Sannolikheten är mycket hög att det blir så kallad lågkonjunktur under kommande mandatperiod. Detta skulle innebära vad ekonomer ibland kallar en korrigering, det vill säga att värde och kapital återbalanseras medan luften, de fiktiva värdena, går ur ekonomin. Som följd krymper ekonomin och riskbenägenheten minskar. Ju räddare investerarna blir, desto hårdare håller de i plånboken och desto färre nya verksamheter och arbetstillfällen skapas. Räntorna kommer rimligen att stiga och många kommer att få svårigheter att klara sina amorteringar. När bostäder säljs på grund av obestånd ökar tillgången och bostadspriserna faller som konsekvens. När räntorna stiger påverkas exporten negativt och när krediten blir dyrare minskar kapitalgenomströmningen i samhället som helhet. Arbetstillfällena blir färre och folk i allmänhet blir fattigare. Färre unnar sig som konsekvens lunch på stan, vilket leder till restaurangdöd, och man avvaktar med att köpa en ny laptop, vilket skadar handeln. Blir krisen för allvarlig tenderar regeringarna att ingripa med så kallade kvantitativa lättnader. Det är bara ett finare ord för att trycka mer pengar, vilka pumpas in i ekonomin i förhoppningen att det sätter fart på hjulen igen genom att göra krediten billigare. Men att skapa nya pengar skapar inte mer värde. Det skapar inflation, vilket minskar valutans värde som helhet. Detta är inget annat än ett förtäckt sätt att ta folks besparingar och gödsla kreditmarknaden med dem. Det spelar ingen roll om du har 1 miljon kronor i ett kassaskåp om staten nyss tryckt in några extra 1 000 miljarder i ekonomin. Miljonen är nominellt kvar, men dess värde har fallit ihop. Detta är vad som kallas lågkonjunktur. Och lågkonjunkturer återkommer cykliskt som en konsekvens av att krediten har varit för billig. Och krediten har aldrig varit så billig under så lång tid som nu. Korrigeringen riskerar att bli ett blodbad. Uppe på detta bör man ha i minne att vi på den kommunala tjänstemannasidan sannolikt har historiens minst förberedda personal för att hantera ett ekonomiskt trefrontskrig. Infrastrukturkollaps, ekonomisk kollaps och samhällskontraktskollaps.
Så du är arg för att du har fått sälja ditt hus för mindre än lånebeloppet, har förlorat jobbet och är missnöjd med att din gamla mamma inte får sin operation? Vi har i alla fall menscertifierat stadsbiblioteket, så att då kan du vänta där så länge kanske.
Låter det dystert? Det är dystert, men det är inte hopplöst. Nu följer nämligen en liten lågkonjunkturs överlevnadsguide. 1. Minska din skuldexponering. Betala av eller ta dig ur betungande skuldsituationer innan räntorna börjar stiga. 2. Bygg upp ett sparkapital. Försök skapa en ekonomisk buffert vilket kan lindra förlust av inkomst för en tid. 3. Diversifiera dina besparingar. Se till att inte spara uteslutande i valutor som kan utsättas för kvantitativa inflationslättnader, utan placera pengar i flera länder i en stabil blandning av räntebärande papper och långsiktiga aktier i råvaruförankrade och infrastrukturdrivande branscher som vatten, skog och energi. 4. Om du har råd, köp fysiskt guld. Och då menar jag fysiskt. Det här är en krygerand. Guld stiger och faller i värde, men en regering kan inte tråla fram mer av det bara för att man vill. Guld är därför säkrare än valuta i en lågkonjunktur. 5. Förbered kompetens som är relevant i ett fattigare samhälle. Lyxkonsumtion och nischtjänster tenderar att skrotas först, så försörjer du dig som en hårförlängnings-Instagram-influencer är det en god idé att bredda din kompetensbas nu. 6. Gör en hushållsbudget redan nu och se hur den påverkas av olika typer av situationer, till exempel om räntan stiger 3 procentenheter eller om du eller din partner förlorar jobbet. Fundera på vilka kostnadsposter som kan trimmas för att balansera prognosen redan nu. Att ha beredskap är i nuläget en mycket god idé. Tycker du det är bättre att ha negativ kunskap om svensk ekonomi än en skönmålad vanföreställning? Sprid, dela, prenumerera på min YouTube-kanal. Har du erfarenheter av livet i en lågkonjunktur? Skriv gärna en kommentar och dela med dig av dina erfarenheter. Uppskattar ni mina filmer får ni gärna stötta mig via Swish eller Patreon. Det finns en länk för det här nere i beskrivningen. Jag heter Henrik Jönsson och jag har spänt fast säkerhetsbältet. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat. I don't want it.